Ja, varför ska vi studera Danielsboken? Om vi börjar där. Jesus sa faktiskt någonting mycket intressant i Matteus 24 och vers 15. Kanske en ganska kryptisk vers som man inte läser så ofta, men det står så här. Jag vet inte om ni kan se det där borta, men han säger ifrån folkbibeln: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Så Jesus, han uppmanar sina lärjungar, han talar till sina lärjungar och säger, ni vet, när ni ser det här, vad det än är för någonting som profeten Daniel talar om, när det står på helig plats, då bör ni bör noga lägga märke till det som står där och vad det nu är för någonting. Så Jesus uppmuntrar oss här att studera Danielsboken. I Bibel 2000 så står det att må den som läser fatta det rätt. Med andra ord, Jesus ville inte bara att vi skulle läsa Danielsboken, men han ville att vi skulle fatta det. Han ville att vi skulle förstå Danielsboken. Och Jesus trodde också att Daniel var en profet. Han säger profeten Daniel. Idag så tror många människor att Danielsboken, det är en beseglad bok, en bok som är stängd, som vi inte kan förstå helt enkelt. Välkommen. Men Jesus själv menade var av en annan åsikt. Han ville att vi skulle förstå, att vi skulle ta till oss utav den. En vers som kanske har skrämt många från att läsa Danielsboken är Daniel 12, vers 4. Där säger Daniel, eller säger ängeln till Daniel så här: men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Så där stannar många. Man säger, ja, den är beseglad. Den går inte att förstå. Men läser man vidare så ser man att ängeln fortsätter att säga: många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Så uppenbarligen så kan vissa människor förstå den här. Och senare så säger ängeln att ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå detta. Jag vet inte hur det är med dig, men önskar du vara förståndig? Jag önskar vara förståndig. Då kan vi också förstå Danielsboken och studera den. Jag tror att vi kommer få en välsignelse i det att vi tillbringar den här tiden tillsammans med Guds hjälp. Så låt oss forska i Danielsboken. Om vi går tillbaka till den historiska bakgrunden först. När var det som Daniel skrevs, eller när levde Daniel? Ja, om vi har 2013 här och sen Jesu första ankomst och skapelsen någonstans där, så är det omkring 500 före Kristus som Danielsboken skrevs. Och vad var bakgrunden till det här? Jo, det var så att Guds folk hade blivit tillfångatagna. Och vi kan läsa om det i andra krönikeboken, om den här händelsen. Guds folk hade blivit tillfångatagna. De hade råkat ut för en olycka. Och man kan undra, varför skulle Gud tillåta olyckor att hända med Guds folk? Varför skulle de bli tillfångatagna? Det var en stor katastrof. Bakgrunden var den att Guds folk hade inte varit trogna Gud. Vi läser i andra krönikeboken, kapitel 36, vers 14. Det står att också alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De bedrev hedna folkens alla styggelser och orenade Herrens hus, det som han hade helgat i Jerusalem. Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem gång på gång genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Gud ville inte göra ett slut på sitt folk. Han skickade sändebud, varning efter varning efter varning. Vad gjorde hans folk? Vers 16. Men de gjorde narr av Guds sändebud. De föraktade hans ord och hånade hans profeter. Till dess att Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot. Då sände han emot dem Kaldernas kung, som dödade deras unga män med svärd och i deras helgedom, och inte skonade vare sig unga män eller unga kvinnor, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt gavs i hans hand. Sen står det, de som hade undkommit svärdet förde han bort till fångenskap och de blev slavar åt honom. Så Danielsboken börjar med en tragedi. Det är Guds folk som har varit olydiga, de har föraktat Guds budskap och nu får de hamna i fångenskap i 70 års tid. De förs, om ni ser på den här bilden, från Jerusalem som ligger här någonstans bort till Babylon. Och det är en ganska lång sträcka som de får gå. De går kedjade i öknen där. Och det där som vi läser Daniel kapitel 1 och vers 1 och 2. Det står där. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, kungen i Juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebukadnessar förde in dem i sin Guds hus i Sinias land. Kärlen förde han i sin Guds skattkammare. Så de tog alla rikedomar, all ekonomi också. Landet var helt öde. Och jag tänkte att vi ska fortsätta läsa vad som står här i vers 3. Det står att kungen befallde sin överste hovmarskalk, Aspenas, att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller förnäm börd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i 3 år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av judastam. Men första hovmarskalken gav de andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania Sadrak, Misael Mesak och Azaria Abednego. Vad som händer med dessa judiska fångar är kanske svårt för oss att förstå. Men vi ser i alla fall att de var kunglig släkt. De var inte bara vanliga bönder, utan de var faktiskt utav ädel och kunglig släkt. Men vi läste att de fick andra namn. Det som händer här är att kungen försöker påverka dem. Han tvingar dem inte att böja sig inför avgudar. Men vad han gör är att han försöker sätta dem i den omgivningen och byta ut deras namn för att de sakta men säkert ska anpassa sig efter den babyloniska religionen och den babyloniska livsstilen. Han erbjuder dem till och med sin egen mat. Kan ni tänka er vilken ära? Kungen utav världsriket som Babylon var vid det här laget. Kungen där, han gav sin egen mat till de här hebreerna. Och vad var det för slags mat? Jag vill läsa det här. Att kungen bestämde åt dem en viss tilldelning, vers 5. För var dag av sin egen mat, av det vin han själv drack. Och han befallde att man skulle lära upp dem under 3 års tid så skulle de få det här. Daniel och hans vänner ställdes dock inför ett dilemma vid det här laget. Vad skulle de göra? För de visste mycket väl vad de tidigare profeterna hade sagt om sån här typ av mat. Den här maten var inte den som de brukade äta. De brukade äta en mycket enklare mat. Och nu fick de vin utav kungen. Och de visste mycket väl att ordspråksboken som hade skrivits flera hundra år innan sa tydligt att vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Det var en varning. Det fanns varningar för att använda alkoholhaltiga drycker. Ordspråksboken 23, vers 31 och 32 säger också: se inte på vinet, att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Så Daniel visste om, och hans vänner visste om, att det här med alkohol, visst, det kanske var inte så farligt att ta någonting, men i sig själv. Men han visste att till slut skulle det få grepp över honom. Om jag bara får ställa en fråga här. Hur många utav de som är alkoholister tror ni planerade att vara alkoholister? Hur många sa, nu ska jag börja bli alkoholist? Det var nog ingen, eller hur? Utan varje person blev snärjd i det här. De tänkte, jag ska bara ta lite grann. Men det blev till slut, står det, biter det som en orm och stinger som en giftorm. Daniel förstod att om han skulle ta utav kungens mat så skulle hans sinne fördunklas. Och han skulle bli okänslig för synd och kompromissa mycket, mycket enklare. Dessutom så stod det om kungens mat. Judarna, de hade fått instruktioner av Gud om olika rena och orena djur som de fick och inte fick äta. I tredje Mosebok 11, vers 3 så står det att alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. Så till exempel då en kossa var okej, ett får var okej, men inte svinet eftersom det hade, det inte idisslade, inte kamelen, inte grävlingen eller katten. Så det hade Gud förbjudit människor att äta. Och sen så gällde samma sak om vattenlevande saker. Allt i vattnet, i sjöar och floderna som har fenor och fjäll, det får ni äta. Men de sakerna som inte hade det då, som slamkrypare och musslor och andra sådana saker, det var ingenting som Daniel och hans vänner kunde äta. Så Daniel hade ett dilemma, hans vänner. Vad skulle de göra? Skulle de vara trogna Gud, det som han klart och tydligt hade sagt i sitt ord? Eller skulle de tumma lite på de här reglerna och kompromissa? Ja, om man tänker efter i deras situation så hade de alla orsaker att kompromissa. Tänk efter själva. Han var i ett främmande land. Han var slav i ett främmande land. Han var tillfångatagen. Det kunde verka för honom som om Gud hade övergivit honom. Eller hur? Han har blivit tillfångatagen och blir behandlad på ett bryskt sätt. Hade Gud övergivit honom? Och varför ska han vara trogen mot Gud om han inte var trogen mot mig? Eller hur? Skulle kunna resonera på det sättet. Om han lydde Gud så skulle säkert konungen bli arg. Han skulle inte hamna i god ställning för kungen. Dessutom så skulle kanske till och med kungen döda honom. Och så för honom så skulle han skulle kunna resonera att det fanns ingen annan utväg. Han måste äta den här maten som kungen så vänligt har erbjudit honom. Kungen hade ju haft goda motiv, eller hur? Han hade velat bjuda på det finaste han hade. Skulle Daniel visa otacksamhet mot kungen? Dessutom så skulle ju hovmarskalken säkert inte ens gå med på det. Så varför ens fråga? Varför fanns det någon mening med att fråga överhuvudtaget? Och kanske han kunde ta en liten bit av det bara och spotta ut det. Eller bara äta lite grann av det. Det hade inte varit så stor fara kanske. Man får inte vara extrem, eller hur? Man får inte ta saker allt för bokstavligt i Bibeln. Jag menar, helt kluvna klövar, kanske om de är halvkluvna eller idisslar. Vad är idissling egentligen? Man kanske kan vrida lite grann på det där och få till det på något sätt. Och kanske kunde Daniel och hans vänner vara ett bättre vittne för babylonierna om de kompromissade lite grann. Och anpassade sig. Blev lite mer som dem. Ni ser, det fanns många orsaker för Daniel att ge efter för de principer som Gud hade gett. Låt oss se vad Daniel gör i Daniel kapitel 1 och vers 8. Det står i vers 8: men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför förste hovmarskalken. Daniel kunde inte kompromissa. Han hade uppfostrats att ära Gud över alla människor, oavsett vilka omständigheter det var. Han visste att om han gav efter för kompromiss här, i den här lilla saken, så skulle det bara bli värre och värre. Han skulle inte kunna behålla sin tro i den här hedniska omgivningen som han befann sig i. Och den utbildningen som han fick. Så kosta vad det kosta vill, Daniel och hans vänner beslutade sig för att vara trogna Gud, även i det här. Och Gud, han var till lags med deras beslut. Vi ser att Gud låter Daniel finna nåd och barmhärtighet inför förste hovmarskalken. Så Daniels förfrågan blir behandlad med respekt. Det står i vers 10: men denne sa till Daniel: jag fruktar att min herre konungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än de unga män som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld över mig inför konungen. Då sa Daniel till hovmästaren, som först hovmarskalken satt över Daniel, Hanania, Misael och Azaria: gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av konungens mat. Och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Ni ser, Daniel, han är inte... han går inte ut på ett dumdristigt sätt med att vara trogen Gud. Han skulle kunna bara stå upp och säga: det här är fel och jag kommer aldrig göra det här. Så skulle han kanske förlora sitt huvud. Men Daniel är vis och han säger: gör ett försök i alla fall. Och han litade på Gud i den här situationen. Och vad var det för kost som han ville ha? Ja, vi läser att han ville få grönsaker att äta och vatten att dricka. Det här ordet grönsaker innefattar mer än bara själva morötter och sallad. Utan det är också allting ifrån växtriket, kan man säga. En växtbaserad kost. Och Daniel visste mycket väl att i första Mosebok så står det att Gud skapade människan för att äta just en sådan kost. Så han kunde förstå att det måste vara det absolut bästa för mig. Så han valde att satsa på det. Och testa det här i 10 dagar, sa han. Se om det inte blir bättre. Och Gud, han ärade deras beslut. Låt oss läsa vers 14, det står så här: han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Efter de 10 dagarna visade de sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av kungens mat. Hovmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin de skulle ha druckit. Och han gav dem grönsaker istället. Så Gud ärade det här beslutet. Efter 10 dagar så var de mycket, hade de mer hull än de andra. Det kanske inte är någonting som vi skulle tycka var något positivt här. Men det var så man uttryckte sig på den tiden. Mer välnärda, kan man säga. Och de fick fortsätta att äta samma sak under 3 års tid. Och deras intellekt och deras vishet och inlärningsförmåga utvecklades mycket bättre än hans kollegors. Vi läser i vers 17 Och åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Vet ni vad? Det var inte bara Daniel och hans tre vänner som var hebreer här. Utan det var många, många andra unga hebreer som var där också. Men de valde att kompromissa. De valde att följa med strömmen. Och de blev inte ärade av Gud på det här sättet som Daniel och hans vänner blev. I vers 18 så står det: när tiden var inne då konungen bestämt att de skulle föras fram inför honom, fördes de av första hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem, och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. De fick då tjänstgöra hos konungen. Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Wow. De fick tjänst hos Nebukadnessar. Och de räknades som de visaste i Babylon. Till och med 10 gånger visare än vad någon av de andra var i Babylon. Så för Daniel och hans vänner så var det värt att inte kompromissa med Guds principer. Gud ärade också Daniel med den profetiska gåvan, läste vi. Han fick insikt om vi läste det i vers 17. Ni minns hur det stod där. De fick insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Vet ni, Daniels boken skulle kanske aldrig ha blivit skrivet om det inte vore för att Daniel och hans vänner var trogna här i det som var smått. På grund av deras trofasthet i det som är litet så gav Gud dem en stor välsignelse. Och han gav Daniel syner och drömmar som vi idag också kan läsa i Daniels boken och som vi kommer gå igenom i den här kursen. Så det är orsaken till att vi idag sitter här. Så vi kan vara tacksamma för Daniels trofasthet. Och de här synerna som han fick, de beskriver händelser från Daniels tid ända fram till sista tiden, till slutet. Och där inkluderas även vår tid. Så något som Daniel gjorde för så länge sedan påverkar också vår tid idag. Jag tror att vi kan lära oss mycket ifrån det här. I första Samuels boken 2:30 så står det att jag ska ära dem, det är Gud som säger så här: jag ska ära dem som ärar mig, men de som föraktar mig ska komma på skam. Gud har lovat att ta hand om oss om vi är trogna honom. Vi kan aldrig veta riktigt hur framtiden kommer att bli. Och därför får vi inte låta omständigheter styra oss på det här sättet. Så jag skulle vilja utmana varje person här idag att ta till sig den här lärdomen ifrån Daniel. Att vara trogen Gud oavsett vilka omständigheter som vi möts av. Oavsett om framtiden ser mörk ut. Oavsett om saker och ting inte blir som vi skulle önska. Låt oss vara trogna Gud, och han kommer att ära och upplyfta oss. Ska vi be tillsammans? Kära Gud, vi tackar dig för exemplet som Daniel ger oss. Och vi ber att du ska välsigna våra samtal och diskussioner nu efteråt. Jag ber i Jesu namn. Amen.